Hej och välkomna till Advokatsamfundspodden. I år så har vi särskilda sommarsamtal där vi har bjudit in särskilda gäster för att diskutera någonting speciellt. Och nu är vi i slutet på juni 2023 och jag är väldigt glad att ha en särskild gäst här som heter Ulrika Borg. Välkommen Ulrika.
Tack så mycket.
Du är ju advokat och jobbar med brottmål. Och jag tänker att vi framförallt idag ska diskutera hur den nuvarande situationen för brottmålsadvokater faktiskt är på olika sätt. För det är ju i tider av repressiv lagstiftning och en kriminalpolitisk debatt och en del diskussioner om gangsteradvokater och annat också, så är det en ganska utsatt, skulle jag vilja säga, situation att vara brottmålsadvokat idag. Så jag tänkte att vi ska prata om det lite grann och dina erfarenheter. Så kan du inte börja med att berätta lite grann bara hur du arbetar och vad du arbetar med som brottmålsadvokat?
Jag är främst försvarare. Mm. Och sen har jag en del målsägande biträdesuppdrag. Jag tycker att det ändå är ganska bra att inte bara sitta hela tiden på ena sidan. Just av den anledningen att man blir ganska enögd. Sen tycker jag också att det är ganska fiffigt när man jobbar mest som försvarare och vara målsägande biträde. Därför att då kan man genomskåda ganska mycket av det man själv skulle dra upp på andra sidan. Men jag är mest offentlig försvarare, det har jag varit. Det är jag jättetacksam över att jag har kunnat få vara under ganska många år nu. Så jag har fasat ur de andra delarna. På 1800-talet hade jag en del vårdnadsmål och sen har jag haft tvångsomhändertagande av barn, psykiskt sjuka och sådär. Men det har jag fått sett ut sedan ett antal år tillbaka, så nu bara brottmål.
På 1800-talet säger du, hur länge har du arbetat?
Ja, jag har varit i det här yrket sedan 96, tror jag.
Ja.
Tror jag.
Mm. Det är ett antal år ändå.
Det har blivit det.
Ja. Och hur är det då? Nu gav jag lite grann en kort beskrivning av hur jag tycker situationen är för brottmålsadvokater idag. Men hur tycker du? Hur är det att vara brottmålsadvokat idag?
Det är faktiskt ganska, det är ju roligt i jobbet, men så som situationen ser ut idag så är det ju, det blåser ju kalla vindar mot försvararna och advokaterna som helhet. Det har ju dels sin grund i, ja, bland annat de här uteslutningarna, det har dels sin grund i besparingar där man har valt att inom rättsväsendet, skulle jag nog säga, och vara kanske lite drastiskt, hugga bort ett ben ifrån en pall med ett antal ben, nämligen de rättsvårdande myndigheterna, polis, åklagare, domstolar, kriminalvård. Och då är, vi har ju alltid känt oss som att vi är en del av rättssamhället. Det låter pompöst, vi är en del i rättsstaten. Mm. Vi är en del av, om man drar ännu längre, en del av demokratin, den enskildes möjlighet att också få sina egna intressen tillgodosedda. Det benet känns för mig som har jobbat ganska länge som att det helt enkelt är avsågat.
Oj,
är
man helt negativ, avsågat?
Jag känns, ibland kan jag säga att det faktiskt känns så.
Ja.
Men,
menar du då alltså från rättsväsendet också, deras bild? Åklagare, ja, domstol, polis?
Det är ju lätt när man är i en situation som vi är just nu där man börjar se väldigt, man ser ner på advokater, man tror att vi ljuger i alla sammanhang, vi kanske inte rakt av ljuger, det gör vi, menar man i vissa, vi kanske slirar, vi tar mycket betalt, vi har fantastiska bilar som vi kör runt med och tjänar miljoners miljarder om året och vi bedriver gangsterverksamhet på arbetstid. Så har ju det påverkat bilden av oss. Jag hoppas ju inte att det är helt avsågat det här benet eller att det finns ett rejält bra trälim. Om det nu är en träpall vi sitter på.
Ja.
Men jag upplever nog att det är så. Det är för att i början när jag jobbade så var det ju, det var ju fint att vara advokat. Det var ju stolt, man var ju stolt över att vara advokat. Man kände ju att man var en del av det hela. Nu är jag en väldigt negativ person. Jag har en egen podd där jag sitter och poddar med min kollega Lotte Wirén. Och hon är den positiva och jag är alltid den negativa. Så nu har ju du bara mig här. Så hade du haft Lotta bredvid så hade hon sagt att det är lite skavsår på det här benet. Men det kommer nog bli bättre. Mm. Men det är inte roliga tider nu.
Men jag tänker, du som erfaren advokat upplever ändå situationen så. Vad beror, du var inne på det lite grann, att det handlar om olika faktorer samtidigt eller som påverkar. Men vad gör att rättssamhället också är negativt inställda till advokaterna? Alltså rättsväsendet, domstolar och åklagare, de har väl en förståelse för advokatens viktiga roll, eller?
Alltså man kanske får dela upp det hela när det gäller... Nu pratar jag ju utifrån min erfarenhet och då tycker jag att det finns otroligt många jättebra åklagare som jag sitter med i mål. Men det finns också en del åklagare som på något sätt rider på den här vågen av att advokater är någon sorts patrask som man släppas in i rättssalen av någon sorts skäl som man ibland kan ifrågasätta. Det har ju varit tjafsigt och bråkigt i rättssalarna en tid och där advokaterna har fått klä skott för en del och även åklagarna. Det har funnits, jag själv vet att så det har ju varit en trend inom försvararyrket också att gärna skrika så högt man kan om oväsentliga saker. Det har jag ju irriterat mig på för, inte vet jag, 15 år sedan. Mm. Och att man show-uppar inför sin klient för att visa sig på styva lina så klienten ska tycka att du är den enda som i alla fall har sagt något. Även om det man har sagt är att prata om att det är olika pagineringar i förundersökningen. Mm. Men det har också, så stämningen i rättssalarna har så åklagarna har ju också liksom steppat upp när det gäller en ibland ganska dålig stämning. Jag tycker verkligen inte att alla åklagare är på det sättet, definitivt inte. Jag tycker att man kan ha väldigt bra samarbete med åklagaren. Jag känner inte att vi dras över en kam. Samtidigt så är det ju så att man får ju klä skott för vad andra gör. Mm. I domstolen så upplever jag ju inte, när jag sitter i rätten så upplever jag ju inte att det på något sätt skulle ha förändrats. Men jag ser ju i hur de skär i våra kostnadsräkningar. Mm. Och det är nog en trend. Det här är ju liksom inte vetenskap, men det här är ju så pass vetenskap att jag kollar ju på byrån hur det ser ut. Vi är ändå ett antal försvarare. Mm. Och jag ser att de skär i räkningar helt opåkallat. Det är arbete vi lägger ner som vi inte får betalt för. Och att man också i vissa sammanhang, i vissa domstolssammanhang, skär alla som har varit med i rätten. Mm. Ett visst antal timmar och inte talar om varför.
Det har ökat, alltså upplever det du, har ökat. Att man skär. Mm. Finns det
och det
risk
är ju
att
det
man...
som är problemet. Ja. Att det visar ju vad man ser på, hur man ser på det jobbet som vi lägger ner.
Men, finns det risk att man uppfattar det som misstro då? Att domstolarna inte tror på att man har lagt ner det? Eller har de inte en förståelse för vilket jobb man behöver lägga ner för sina klienter?
Jag tror att det är en kombination. Ja. Dels så förstår man inte hur mycket jobb det är. Jag brukar säga att när vi väl är i rätten med våra klienter, då är ju klienterna liksom... De är klädda ordentligt, de har ätit sin frukost, de svarar på frågor. Det är inte så, vi får inte sitta och tubba våra klienter, även om alla, många tror det. Men de är förberedda. Vi har förberett dem inför den här rättegången, så att man kan säga att då är det ganska väl paketerat arbetet mellan försvarare och tilltalad. Och det arbetet är det ju inte alltid att domstolen ser. Skulle vi bara sätta oss och vänta på att det blir en rättegång, då skulle nog domstolarna upptäcka hur mycket arbete vi gör. Samtidigt så är ju det angivet i våra kostnadsräkningar som är oerhört noggranna. Mm. Senaste tiden, så när jag började jobba så var det ju inte alls på det här sättet som det är nu, att det ska vara väldigt, väldigt noggranna kostnadsräkningar, och det tycker jag är bra. Mm. Men senaste tiden så står det att vi ifrågasätter inte alls den tiden du har lagt ner, eller rättare sagt, vi ifrågasätter inte att det är just den tiden, för det är oerhört noggrant angivet i din räkning. Då får man en liten guldstjärna. Mm. Men vi anser att det här arbetet du har lagt ner kan prutas med 12 timmar eller 7 timmar, mm, utan att man anger varför. Och då, när man lägger ner ett seriöst jobb och försöker vara en bra advokat och skriver också en oerhört detaljerad räkning, så blir man ju besviken när det blir på det här sättet hela tiden.
Vad finns det för risker med det där? Finns det en risk att det påverkar advokatens arbete så i förlängningen att man inte lägger ner den tiden som behövs kanske då framöver, eller? Finns det sådana risker? Jag tänker, jag som generalsekreterare här tänker direkt så här rättssäkerhetsperspektiv, att det där måste ju innebära i förlängningen att advokater, får man inte betalt för den tiden man lägger ner, ja då lägger man inte ner den tiden och sen så orsakar det rättssäkerhetsförluster för klienten helt enkelt.
I förlängningen så tror jag att det finns en sån risk. Så som det ser ut nu, som vi jobbar nu, så prutar vi redan våra egna räkningar innan vi lämnar in dem till rätten. Vi tar bort många av de åtgärder som vi har gjort, vilket är helt knas. Men
vilka,
så gör vi.
Nu ska jag så vara lite djävulens advokat och säga, vilka är vi då i och för sig? För det finns ju någon slags allmän fördom om att de flesta advokater lägger på.
Ja, precis. Mm. Och jag kan ju säga så här, i samfundet via disciplinnämnden har ju på senare år, tillsammans även med domstolar som anmäler advokater, verkligen alltså gjort ordning och lagt grunden för att en kostnadsräkning ska vara detaljerad. Det får inte vara slarv och det får definitivt inte vara någon överdebitering. Nej. Och jag verkar ju i en värld där vi får ju ersättning via skattepengar. Det är skillnad om man är advokat och kanske jobbar med avtalsförhållanden där det är privatpersoner eller företag som betalar. Det här är skattebetalarnas pengar. Jag själv, privat, är, och även som advokat, har den uppfattningen att det skatteunderlaget vi har i Sverige idag, det är ju inte så mycket att hurra för. Jag skulle ju verkligen tycka att man kunde höja några fler skatter så att det skulle finnas lite mera pengar att disponera för den rättssäkerhet och även rättstrygghet vi vill ha. Men så länge det inte finns en massa medel så måste vi hushålla med pengarna. Mm. Och det är inte så, enligt min uppfattning, att kostnadsräkningarna går igenom som är så att säga saltade eller överdrivna eller falska. Därför att där har samfundet verkligen stramat upp tillsammans med domstolar. Det har inte varit någon vidare kontroll tidigare.
Nej.
Jag är inte så himla säker på att det har varit något vidare fusk heller. Men nu ser det ju annorlunda ut. Och vad domstolarna säger då, det är istället att du har gjort alldeles utmärkt och det är jättefint och det var ju jättebra. Men vi tycker att du skulle lägga ner 15 timmar mindre på det här.
Mm.
Och då tror jag inte att det kanske, i alla fall inte för mig som är så gammal, jag går väl i pension innan den här förändringen kommer att ske. Men det, för jag jobbar ju på ändå, lite mer sur kanske, i och med att jag inte får betalt för mitt jobb. Men i slutändan så tror jag att det kommer att bli så att man inte lägger ner lika mycket jobb. Det är ju också en stolthet i att vara en advokat. Så att man vill ju i förhållande till klienten och domstolen så vill man ju lägga ner en massa arbete. För man vill inte vara oförberedd. Men till slut så tror jag att det kommer att slå tillbaka i att klienten inte får det arbete utfört som en klient kan förvänta sig.
Ja, och det kan ju vara farligt. Var kommer den här fördomen ifrån då, att advokater tjänar så mycket pengar? Det går ju inte att komma ifrån de här, vi har de här listorna som kommer en gång per år också med vad offentliga försvarare har dragit in per år. Och ganska höga summor som gör att det sticker i ögonen på många. Många tänker att, ja, herregud, hur kan man dra in så där mycket på ett år av skattemedel? Har du några liksom kommentarer till det eller tankar kring de där listorna?
Jag tycker att det är en bra poäng, för att det är ju när vi sitter och diskuterar, jag är ute mycket och pratar om advokatrollen och så i olika sammanhang, så när jag pratar om hur jag upplever att det är, så det ligger ju alltid de här listorna i bakgrunden, och då har jag ingen aning om hur de här personerna har fått in alla de här pengarna som finns på de här listorna. Det kan ju inte jag uttala mig om. Men det är klart att jag tror också, i och med att samfundet och disciplinnämnden har stramat upp tillsammans med domstolarna när det gäller substitution, att man sätter någon annan i sitt ställe. Det går inte längre att ta in en massa mål på sitt eget namn och sen fördela det bland anställda som man själv har då i sitt bolag, tar ut en massa vinster och tjänar en massa pengar på.
Varför går inte det då?
Det går inte nu längre eftersom samfundet har stramat till, och det är ju inte bara samfundet som har gjort det, utan det är ju domstolsväsendet. Det är ett försvararuppdrag, ett advokatuppdrag, det är personligt. Är
det, vill säga att man inte kan, för de som kanske inte vet, att man inte kan sätta någon i sitt ställe helt enkelt.
Nej.
Utan det är ett personligt uppdrag.
Som om du skulle sitta i arresten och så skulle du säga, jag skulle vilja ha Ulrika som min försvarare. Och sen så blir jag förordnad av domstolen som din försvarare. Och sen så sitter jag i ett helt annat mål och gör en massa andra grejer. Och den enda du träffar de enda du träffar under ärendets gång, det är mina kollegor och mina anställda. Och sen i slutändan så kommer du till en huvudförhandling och då kanske jag inte ens dyker upp där. Och då hoppas du att jag ska dyka upp i hovrätten om du blir dömd. Men så
klienten har rätt att veta och förvänta sig att den försvarare jag har begärt är också den som hjälper mig.
Ja. Och det, jag tror att, jag ska inte säga att de som ligger på den här listan bara har kört med det här, för det har jag ingen aning om. Men jag har lite svårt att se hur man med det nya systemet, när det faktiskt är väldigt viktigt att domstolen godkänner att man sätter någon annan i sitt ställe och samfundet har blivit hårdare där, så tror jag inte att vi kommer att ha de beloppen på de här listorna. Men det är klart att det är bekymmersamt.
Mm. Kan inte det där att inte kunna sätta någon i sitt ställe ibland, kan inte det orsaka problem också i och för sig? För ur ett arbetsperspektiv tänker jag att det blir svårare att jobba som försvarare ibland, så råkar det vara så att två polisförhör sker samma dag och man behöver liksom hjälp av någon.
Ja, framförallt när det gäller rättegångar då, eftersom när det är häktade mål så är de ju, det är inte så många tider som erbjuds, så har man flera häktade mål så är det inte alls så särskilt sällan det krockar. Och då kan man ju tänka, men tar inte in så många häktade mål då, men vi bedriver ju en privat verksamhet, vi kan inte liksom välja och vraka. Men det är självklart så att vi måste kunna sätta andra i vårt ställe. Jag kommer nu åka iväg på jobb här de kommande dagarna, och då måste jag ju då har jag ju redan ett jobb klart, och då måste jag sätta en kollega i mitt ställe. Men då får jag ju be, givetvis klienten, att det ska fungera. Men sen måste jag ju be domstolen om lov. Men det blir en tröghet i det systemet jämfört med hur det har varit tidigare. I början när jag jobbade, då dök det ju upp folk i rättssalen. Och så sa ordföranden, jaha, och där sitter Pelle Persson, fast han är kvinna idag. Nej, ja, jag är substituerad, så är det någon kvinnlig kollega. Eller tvärtom. Nu måste man ju be om substitution, det vill säga be om godkännande och fått ett beslut innan man går till domstolen. Mm. Och då kan domstolen säga nej, eller också gör de inte det.
Vad tycker domstolen om det där nu då? Att behöva alltid säga ja eller nej till substitution? De gör det, för det tar ju tid för dem, tänker jag.
Det tar en massa tid av deras verksamhet, och vi får väl se hur det blir i framtiden med det här systemet. Men jag tycker att det är bra att man skärper till lite, och sen så får vi se, när man har skärpt till så kanske det blir att folk också rättar sig efter. Att man inte ska bedriva en advokatverksamhet som bygger på att man ska ta in en massa ärenden. Först gör man sig ett namn och sen tar man in en massa ärenden och så har man anställda. Och så får de springa och göra alla de här jobben och sen så får man in pengarna. Den här mer eller mindre advokatfabriken, så tycker inte jag att man ska bedriva sin verksamhet. Det är inget bra för klienterna, helt enkelt.
Vi kommer in lite på etiken då, för du sitter ju också som ledamot i disciplinnämnden. Hur lätt eller svårt är det att förhålla sig till etiken som brottmålare, tänker jag?
Ja, det är intressant, för att när det har varit de här, kan man ju nästan säga, spektakulära uteslutningarna. De har ju varit spektakulära på så vis att det är kvällstidningarna som är intresserade. Media och sociala medier är intresserade av de händelserna. Men det är som försvarare i ett ärende när man har en frihetsberövad person som sitter häktad eller i arresten. Den har ju oftast restriktioner, det vill säga den får inte förmedla sig med omvärlden. Och då får inte advokaten bli som en springpojke eller springflicka mellan klienten och omvärlden. Och det grundar sig i att man inte får förstöra utredningen. Det pågår ju en förundersökning och den får inte vi vara inne och förstöra. Och det är ju vårt ansvar. Där har ju vi också som... Vi är ju privata, vi är försvarare, vi ska bara bry oss om våra klienter och vara lojala mot dem. Men vi har också en lojalitet, vi är tvungna, det är så det ser ut. Vi har en lojalitet och ska ha en lojalitet mot de rättsvårdande myndigheterna. Det vill säga, vi får inte paja förundersökningen, vi får inte förstöra för åklagare och polis. Vi kan inte ringa till en klients föräldrar och säga, din son är i arresten nu, bara så du vet, så hinner föräldrarna städa undan innan polisen åker ut och gör en husrannsakan. Vi får inte göra så.
Men inte det där svårt, tänker jag. För det är ju speciellt när man är brottmålare att man ska vara lojal med sin klient. Om du tänker i övriga uppdrag, jag som har jobbat länge som advokat i familjerätt, du är så fokuserad på att egentligen bara vara lojal med din klient. Men i brottmålen så finns det liksom andra viktiga perspektiv perspektiv också som kan göra det mycket svårare. Hur får man klienten att fortsatt känna att advokaten är lojal med mig trots att man måste säga nej ibland, antar jag, sätta ganska tydliga gränser mer än vad du behöver göra kanske till andra i andra ärenden?
Ja, jag tror det, för att det är, alltså jag tror att det är skillnad när man just jobbar med frihetsberövade klienter med, som försvarare med de här restriktionerna som gör att det är mycket skarpare läge för oss, och vi måste ju såklart förmedla det till klienterna. Och jag har jobbat så länge så jag kan ju säga till dem, så här är det och jag måste dra det här runt åklagaren, och säger åklagaren okej, så fixar vi det här. Man får ju balansera.
Finns det risk att klienten säger så här, men då vill jag ha det utbytt?
Kan jag säga, men fine för mig, det hjälper jag dig gärna med. Och då backar de ju, men det är ju lätt att säga när man har jobbat så länge. Mm. Men jag tror att det sätts en press, därför att det har jag hört själv ifrån klienter, om det är lite yngre oerfarna som inte riktigt vet hur det går till. Mm. Som börjar säga, ja, men jag har hört att jag ska ta en annan advokat, eller min förra advokat som jag hade, den sa så här. Mm. Jag har ingen aning om det är sant eller inte, men det är ju en press. Det är lätt för mig att säga, okej, stick och brinn, då fixar jag en annan advokat. Det är lätt. Men är man ny och får ärenden, då är det lite svårare, kan jag tänka mig. Men man måste sätta gränser.
Men tror du att de där riskerna har ökat de senare? Vi pratar en del om att viss kriminalitet har förändrats. Vi pratar mer om gängkriminalitet idag än vad vi gjorde för 10 år sedan. Är det så att det kan ha påverkat också? Att fler kriminella helt enkelt försöker utnyttja sina advokater? Är det så idag, om man jämför med 10 år sedan?
Ja, det skulle jag nog säga att alltså det här med, alltså det är oftast killar då som också lever i en miljö där man axlar ett ansvar i förhållande till ålder och mognad, så att de växer in i hur man ska hantera både advokater, åklagare och poliser, och man, eller inte åklagare kanske, hur de hanterar inga åklagare, men hur man hanterar polisen när man grips, och vad man ska säga om advokaten och hur man ska säga och vem man vill ha och så. Det har förändrats. Och det kan ha förändrats på grund av att brottsligheten ser annorlunda ut än när jag började. Mm. Det fanns ju, på den tiden fanns det ju bankboxar som man kunde spränga och lite sådana där grejer innan det blev omodernt. Men, och där fanns det ju också lite av de strukturerna med. Men det här med att man ska byta bort sin advokat så fort inte advokaten vill springa ärenden åt den. Och då menar inte jag att springa och göra kriminella ärenden, utan ringa till en mamma och säga han skulle vilja att du lämnade in en rakapparat i häktet. Det kan vi inte göra utan att gå runt åklagaren nu för tiden. Så det har ju börjat bli på en nivå som också är ganska, det är inte någon verkshöjd på kraven när man ska liksom, när man ringer till anhöriga eller så.
Jag hörde från en åklagare där att man måste gå till åklagaren hela tiden och be om lov. En åklagare som var ganska irriterad på att även om jag säger att det är okej, så accepterar inte advokaten det ändå, att det blir väldigt svårarbetat för åklagarna också. Ja. Att för advokaterna har blivit så ängsliga så att de liksom ska ha skriftliga besked eller så, trots att man godkänt muntligen per telefon.
Ja, det där är ju så att åklagarna, därför där har ju vi disciplinnämnden. Ja. Och då är det ju så att åklagarna kan säga, ja, du har ett generellt godkännande från mig. Och det räcker inte, för hamnar du i disciplinnämnden så då ska ju det här generella godkännandet nagelfaras, för då kommer ju åklagaren som kanske har anmält dig då säger, jag har inte gett dig godkännande för att du ska få parkera om den där bilen eller hämta de där pengarna för att betala hyran, har din klient sagt, men det handlar om någonting annat. Och då man säger som advokat, jag hade ju ett generellt godkännande att få agera som jag ville ekonomiskt och socialt, då när man blir anmäld, kanske då som sagt av samma åklagare, då är det ju inte så att du kan förlita dig på det. Nej. Utan därför måste man vara petig. Men det finns ju kurser i hur man strukturerar det där. Därför att det blir ju så. Ja. Man får skriva listor på hur man ska göra. Jag tycker överlag att åklagaren är väldigt duktiga på att svara på mejl snabbt.
Ja, det är ju bra. Hur är det med hot och hat? Upplever du att det har ökat liksom från klienter? Att man känner sig mer trängd eller rädd eventuellt som brottmålsadvokat gentemot sina klienter?
Det vet inte, jag känner in, jag har aldrig, peppa peppa, jag brukar säga det, så får man möjligen yxa i ryggen nästa vecka, men jag har aldrig känt mig hotad. Jag har haft en hotfull klient en gång, han satt frihetsprövas runt så farligt, och då begärde jag mig entledigad och han ville inte ha mig, men jag har aldrig känt så därför, och det tänker jag inte är så konstigt eftersom den sista personen som bryr sig om dig när du sitter frihetsberövad, då är det din livsluft, det är den enda personen du kan kommunicera med ordentligt, är ju din advokat, och det är ganska dumt att hålla på och hota den. Men däremot så har jag ju varit med om att, om vi pratar om en, man kan säga en kriminell struktur, att det har kommit andra personer ringt till mig och ja, varit hotfulla, som kanske är klientens som i samma gäng eller i ett motsatt gäng. Jag vet, jag hade någon klient som hade någon dyrbar klocka på häktet i sitt skåp helt enkelt. Den var inte ifrågasatt, den var inte i beslag eller någonting, och då minns jag att jag blev hotad. Men det där snackar man ju med klienten och sen tar ju det slut.
Upplever du som kvinna att det är svårare att få förordnanden? Vet du, jobbar på en byrå som också bara är kvinnliga advokater, eller hur?
Ja,
det talas ju en del om det, att många, vissa kvinnliga brottmålsadvokater tycker att det är svårare att få förordnanden på samma sätt som män får.
Ja, jag skulle säga att det där det har inte gått i en riktning, utan när jag började jobba då 96, då vet jag att det var mer äldre och mer erfarna advokater som drev också i förhållande till samfundet, om jag inte missminner mig, att det skulle in kvinnor och det skulle bli listor, det vi har nu då. Därför att domstolarna förordnade regelmässigt män. Och det är ju länge sedan. Och sen så har det varit en tid när vi öppnade våran byrå. Det gjorde vi, det var nästan 10 år sedan. Då var det lite medvind i att klienterna gärna ville ha en kvinnlig försvarare. Och det kanske också lite beror på vilken typ av brott man är misstänkt för. Grova kvinnofridskränkningar, barnfridsbrott, våldtäkter och så. Då vet jag att jag har haft klienter som har sagt att det ser så himla illa ut. Det sitter kvinnligt målsägandebiträde, det sitter en kvinnlig målsägande och så sitter det en kvinnlig åklagare. Och på den här sidan så sitter det två män. Och det tänkte vi, ja men vad bra, då har man ju ändå den synen. Men jag tror nog, det här är inte heller någon vetenskap, utan jag tror nog att det är så att det kan vara svårare för yngre kvinnliga advokater att få gängmedlemmar att, om man nu får uttrycka sig så slarvigt, att välja dem. Utan där är det nog de här 10 miljoners listorna då som gäller.
Jag tänkte på att passa på att fråga dig nu lite grann så här avslutningsvis också. Det har ju införts en ny taxa i så kallade förordnande mål. Det vill säga sådana mål där det pågår en förundersökning men åklagaren väcker inte åtal. Så har Domstolsverket nu 1 juni infört en särskild taxa i de målen så att advokaten får betalt mer enligt en schablon istället för exakt allt det arbete man har lagt ner. Och det har ju blivit väldigt upprörd stämning bland många advokater, med rätta tycker jag, kring det här. Vad tänker du kring taxan? Hur ser du på den? Hur kommer den att påverka er arbetssituation?
Jag tänker lite, om man anknyter till det vi tidigare resonerade om, så tänker jag att det kanske inte direkt blir så att man gör ett sämre jobb. För vi har ju en stolthet i, det har ju alla vad man än jobbar med. Om man inte är väldigt missnöjd med sitt yrke så har man ju stolthet i och vill vara bra och duktig i det man gör. Men och däremot så tror jag att folk inte kommer vilja jobba kvar. Jag vet redan nu 2 advokater som har hoppat av, som är ganska förhållandevis unga, runt, vad ska jag säga, 40-årsåldern, som inte längre vill vara med. Hoppar av och börjar jobba med någonting annat.
För att de tycker juridiskt att det är för svårt att få betalt för det jobb man gör, eller?
Ja, precis. Och att det är den här misstron mot försvarare och mot advokater generellt, att det liksom är sån otrolig uppförsbacke just nu. Och Att slita, för vi sliter ganska mycket faktiskt. Det är ganska slitsamt. Därför att du är den enda som sitter där och är försvarare sen för din klient. Så att du måste vara påläst, du måste jobba jättemycket. Och då finns det ju en risk med de här som jag tycker är så knäppt att de ska heta förordnandemålen, för alla mål förordnas man ju i. Men nu har man ju då bestämt att är det någonting där det läggs ner, då ska man då bara få betalt för förhörstiden och lite till på det, som inte alls kommer, när man räknar ut, kommer det att faktiskt betyda att man får betalt för det arbete som behövs. Det tror jag kan påverka inte bara att det finns en risk att man börjar göra, inte ett sämre jobb, men man gör ett jobb som i förlängningen blir sämre, därför att man lägger inte ner tillräckligt med arbetstid på sin klient. Och jag tror att i förlängningen kommer också klienten att tänka, vad är det här för någonting? Ska jag inte ens få ha de här kontakterna med min advokat?
Nej.
Men problemet blir väl att vi ändå, tänker jag, lägger ner en massa tid. Och sen, inte vet jag, folk går väl in i väggen till slut eller byter jobb, därför att man lägger ner väldigt mycket tid kvällar och helger. Det är inget konstigt att jobba som advokat på kvällar, helger, semestrar, jul, inte vet jag. Man jobbar nästan hela tiden med olika grejer, för det är akuta grejer som händer. Och vet man då att man inte kommer att få betalt, det kommer ju bli svårare att svara i telefon då. Och så kommer man må dåligt över det, för man vill ju prata med sin klient.
Och det här och tänker att jag vill absolut jobba med brottmål framöver.
Då känner då, de så att det kanske ska tänka på något annat.
Ja. Nej, men hur ska de tänka då? Alltså, om vi ska fokusera på någonting, hur ska man tänka om man är ung jurist och vill bli? Nu har vi pratat om mycket som är tufft just nu. Men om man vill slå sig in i den här branschen och faktiskt jobba med brottmål?
Ja, men då ska man ju tänka så här att ju mer opinion samfundet bedriver, vi enskilda advokater bedriver, alltså det är jättemånga advokater som är ute och pratar och försöker att beskriva vad är advokatens roll, vad är försvararens roll. Tänk dig själv om du blir anhållen, det är väldigt konstigt att tänka så eftersom man själv är så laglydig. Men om man får folk att begripa vad viktigt det är med försvarsadvokater, jag skulle inte vilja vara utan det den gången jag hamnar i arresten. Och då kanske vi genom den här opinionen som nu faktiskt är ännu mer påkallad med tanke på neddragningar och de här förordnandemålen och det som advokater är upprörda över, att det går inte att bedriva en verksamhet om man inte får betalt, så kommer det nog när de yngre kommer in, så kanske vi har lyckats påverka opinionen och påverka politikerna att fortfarande se allvarligt i vad som, alltså att vi verkligen behöver ett samhälle där vi har människor som också hjälper och försvarar den enskilde gentemot de ingripande möjligheter som en stat har.
Förstår allmänheten det? Jag kan säga att jag får en del mejl ibland från allmänhet som alltså inte är jurister, som inte tycker att advokater verkar behövas överhuvudtaget, utan så här, lägg ner advokatsamfundet.
Mm.
Det bekymrar mig lite grann att det verkar finnas bland vissa en utbredd missuppfattning kring advokatens roll.
Det, så är det ju. Vi får ju också det som advokater när man är ute och jobbar. Folk kan hoppa på en, inte hoppa på en kanske, men söka upp en när man är i domstol eller målsägandens familj om man är försvarare, som säger, men har man gjort sig skyldig till det här, då har man förverkat alla sina rättigheter. Det finns ingen anledning att du ens ska ha en advokat. Vad gör du här? Och du ska ju ändå bara hjälpa någon att göra ännu mer kriminella saker. Jag tänker alltid, jag tycker inte det är så himla svårt att försöka få någon sorts gehör i att om du själv satt i arresten, då skulle inte du vilja vara utan en person vid din sida som kan juridiken och kan hjälpa dig. Men jag tror att det
alla
också är
kanske
svårt.
Skulle bli provarresterade någon gång för att känna på hur det känns. Jag tror många tänker att det kommer inte att drabba mig.
Nej.
Jag har rent mjöl i påsen.
Och det är ju väldigt många som faktiskt, det händer ju väldigt många, ska inte säga, men det händer ju att, inte vet jag, barnen går till dagis och säger mamma slog mig.
Mm.
Mamma har inte slagit för att mamma kanske har, inte vet jag, dragit upp dragkedjan så kinden fastnade eller någonting.
Och man kan vara brottsoffer och det tänker jag ska man tänka på också, att man kan behöva ett målsägande beträde. Om man behöver en advokat om man har blivit utsatt för brott, så det är ju inte bara om man är misstänkt för brott.
Nej, men det är ju lite den, alltså nu åker ju även målsägandebiträdesuppdragen med barnet i badvattnet, eller vad man brukar säga i den här förordnande historien. Och det är ju också jätteviktigt att när man säger att man satsar på målsägande brottsoffer, och så i samma andetag så skär man ner då på deras möjligheter att få den hjälpen som de faktiskt behöver.
Mm.
Men där tror jag, där brukar inte allmänheten ha så stora svårigheter att tänka att brottsoffer ska ha rättigheter. Men när det gäller just att människor som har gjort brott ska ha en advokat, det är ju det som är förutsättningen, att man tänker att den här människan har gjort ett brott, bara det påstås, den är ju lite mer, det är lite mer uppförsbacke att diskutera de grejerna. Men jag tänker överhuvudtaget när det gäller försvararrollen, alltså den är ju, det är ju det som gör att man är, jag är ganska frustrerad just nu. Därför att jag ser en djupare konflikt i att när man inte anser att det kanske den enskilde ska ha samma rättigheter som vi har haft under alla år som man har pluggat juridik och som man har levt i mitt fall. Om man börjar montera ner det så händer det någonting med demokratin. Det låter ganska högtravande, men det i slutändan så blir det när jag pratar om den här pallen och avsågade benet, så blir det i slutändan så att det blir en maktförskjutning där den enskilde som kan bli utsatt då för alla de tvångsmedel, avlyssning, rumsavlyssning, när du sitter hemma i sommarstugan så är det någon som sitter och lyssnar på dig, du har avlyssning på telefonen. Du kan bli frihetsberövad, du kan få sitta många långa tider i ett häkte eller i en arrest. Det är inte roligt att göra det, kan jag säga, för jag har varit på många sådana, även om jag än så länge inte har hunnit bli häktad själv. Så är det ju så att staten har ju väldigt mycket makt till sitt förfogande och ett våldsmonopol. Finns det då inte någon som ska finnas för en enskild som kan bli utsatt för allt detta utan att det finns någon kontroll över hela? Det har med demokrati att göra. Och om man tänker med den situationen som vi har idag med de här skjutningarna och jag kan tycka att vi också som försvarare har en del i att säga det där var en bra åklagare, det där var en fair åklagare, det där var en schysst polis. När jag sitter på polisförhör och är schyssta poliser, då passar jag alltid på att säga det, både till klienten senare kanske, eller säga det till poliserna efter också. Därför att vi är en del av det här. Och det är ju också förnämligt om alla andra tycker att vi är en del av det här. Och att det inte blir så att vi blir förfördelade, därför att då kommer inte de här unga som är nyrekryterade att ha ett förtroende för samhället om de inte ens får ha en advokat vid sin sida?
Nej. Är det så vi då, liksom, lite kort, kan vi liksom avsluta? Det är mycket fokus på det som är problematiskt nu. Men vad, om vi så kort kan avsluta med att säga, vad kan vi göra för att öka förståelsen och kunskapen kring advokatens roll? Är det att tala om det, undervisa, liksom? Ja, vad är det egentligen? Hur kan vi öka den där förståelsen?
Det är ju det vi gör. Ni gör det här, eller vi i samfundet, jag är en del av det. Ni har den här podden, vi har våran podd. Det finns andra som har poddar och skriver mycket. Det finns många som är ute och pratar. Det är egentligen det vi kan göra. Och jag tänker på när vi startade våran podd, det 5 år sedan. Då pratade vi väldigt mycket om liksom, i förhållande till politiken. Nu är det här på förslag, anonyma vittnen, det pratar vi fortfarande om. Vi pratade om det som är den politiska verkligheten som nu är. Det var inför den vi pratade. Nu har vi nästan hälften av det vi pratar om i våran podd är också att prata om hur situationen har förändrats för advokater, hur situationen har förändrats för enskilda klienter och hur det hårda klimatet gentemot klienterna har förändrat också advokatrollen. Så det har blivit som 2 spår. Det ena är hur rättssäkerhet och de här lite större sakerna, och sen har det glidit in den här biten som handlar om uteslutningar, utbildning, synen på advokater som villebråd just nu. Man skriver i alla tidningar, man publicerar publicerar bild och namn på en advokat som har gjort någonting som kanske inte alls på något sätt är olagligt. Det är liksom okej att göra så nu. Och då pratar vi i sociala medier och vi pratar i medier överlag. Mm. Det har vi märkt på de här 5 åren vi har hållit på. Men jag kan inte se något annat än att vi får fortsätta och försöka och bedriva opinion.
Nej, jag brukar säga också att det är viktigt att de goda exemplen, alltså alla duktiga advokater som arbetar på, att de också syns och hörs. Så att det inte bara är vi från advokatsamfundet som pratar om de här frågorna, utan även alla praktiker där ute. Att det är viktigt att de syns och hörs och att man berättar och förklarar vad man gör. För det kanske ökar förståelsen för hur viktig roll det är i rättssamhället.
Också, det finns ju ganska många, det finns såna här skolprojekt och så. Vi har varit ute i sådana. Man kan ju, var man än bor i Sverige, man kan söka upp närmaste gymnasieskola och säga hej, jag har en timme till förfogande, vill ni höra hur det här funkar? För polisen är ju i skolan och pratar. Tänkte på det, jag undervisade för länge sedan på polishögskolan. Det gör jag ju inte längre. Nej. Och det är inte så att någon annan gör det heller. De har ingen aning om hur advokatens roll är. Vi måste ut liksom. Ja. Och då får man Man får lägga lite tid, och det får man ju inte betalt för, men man får lägga lite tid på att bedriva opinion.
Det är precis det du har gjort nu också, tagit dig tid ja. Att prata med mig i Advokatsamfundspodden. Så jättetack Ulrika för att du kom hit och ville prata, och jag hoppas du får en fortsatt härlig sommar.
Tack och detsamma.